innan vi ens visste vad digital värld var. Vi hade fred eller så hade vi krig. All planering utgick ifrån fred eller krig. Vi hade ett koncept som vi kallar för totalförsvarskonceptet i Sverige som all planering utgick ifrån. Totalförsvaret innebar Sveriges samlade resurser omställda för höjd beredskap. Och det var då försvarsmakten trodde sig ta befälet över landet och leda, men så var icke fallet. Det fanns faktiskt ett civilt samhälle som skulle fungera och de lagar och förordningar vi hade skulle också fungera. Det här konceptet verkade, kan man säga, ända fram till murens fall. När en helt annan omvärld visade sig finnas. Vi hade andra hot. Vi hade andra saker som stod i både vår omvärld och i landet som hotade samhället på ett helt annat sätt. Totalförsvarskonceptet höll inte. Och därför så konstaterar man i försvarsberedningens betänkande som lämnades i februari i år att man måste ha en strategi, en säkerhetsstrategi som möter de fredstida hoten. Vi kan inte hålla kvar vid den här totalförsvarskonceptet. Det här resonemanget ligger flera år tillbaka. Omställningsprocessen var lite grann som McDola var inne på, har legat. Men konkret så var det den här bilden och det var svårt att ta sig ur det här försvarskonceptet. Men det är i princip allt vad vi på fikonspråk kallar för politikerområde som involveras i det här att kunna motstå störningar i samhället på olika sätt. Olika konflikter, allt ifrån väpnade konflikter till pandemi som ju är modordet för idag där man ska öva sig och titta på hur kan man motstå en pandemi. Strategin som då regeringen gick fram med till riksdagen i mars i den proposition som vi lämnade till riksdagen säger de här sakerna, och det kan ju tyckas vara väldigt enkla saker, att man ska ha en mål för säkerhet, det är väl självklarheter, och att hot mot säkerhet ska tas hänsyn till och medel för att stärka sig. Det kan ju tyckas vara självklart. Men det som är fördelen det är att vi har en enad riksdag som har ställt sig bakom detta. Samtliga partier står bakom detta. Och bara det att man har fått en politisk enighet är en styrka för oss som jobbar med det här. Man har tagit ställning. Likadant målen för det här kan ju också tyckas självklara. Att man ska värna befolkningens liv och hälsa. Vilken politiker skulle vilja ta avstånd ifrån det? Det vore ju automatiskt att han inte blev om eller hon blev omvald. Att man ska trygga samhällets funktionalitet, självklart tycker många. Men det är samma sak här. Riksdagen har alla partier står bakom tagit ställning till detta. Och det är det som är viktigt. Man har i förlängningen då konstaterat att vi måste ha ett starkt system för krishantering. Och det här ska nu ses i bakgrund av det Ulf pratade om, tsunamin. Gudrun, som kom ju precis i kölvattnet när vi tog fram arbetet med propositionen och beredningen. Så det blev väldigt mycket fokusering just på tsunamifrågorna. Och Gudrun kom lite i skymundan får man väl säga. Det blev aldrig kanske den katastrof som vi, om den hade hänt idag. För man tyckte att det var inte så farligt ändå med tanke på det som hade hänt i Thailand. Men man ska också... Jag återkommer lite grann just om tsunamin och hur man ska hantera sådana saker. Men man kan konstatera att krishanteringsförmågan på lokal och regional är god. Och det märkte vi också i tsunamin. Det fungerade ute i landet, på kommuner, på den regionala nivån, landstingen. Det var inte där det fallerade. Och det är ju alltid så. Det faller tillbaka från den här totalförsvarsplaneringen. Var en fiende landsteg så landsteg i en kommun. Var helst en kris... inträffar i en kommun. Det är det lägsta, så att säga, i Bengt-Olas bild. Det är där det händer. Det är där man får ta smällen, så att säga. Som jag sa, kommunen har en nyckelroll. Vi pratar om extraordinära händelser. Det är alltså någonting som avviker från det normala. Och då kan man säga, var Gudrun en nationell kris? Nej, det var den inte. Det var en kris i Småland. Självklart, de drabbade var en kris. Var tsunamin en nationell kris? Nej. Nationalstaten Sverige var ju aldrig hotad. Så det var ingen nationell. Däremot var det en politisk kris. Helt klart. Och det var en stor personlig kris för de drabbade människorna. Helt klart. Men kommunerna måste... få stöd i detta. Därför har det då träffats en överenskommelse mellan Krisberedskapsmyndigheten och Sveriges kommun- och landstingsförbund om ekonomisk ersättning till kommunerna för att kunna göra förberedelse för inte bara kriget utan de svåra sakerna i fred. Och kommunerna är nu också i lag ålagd att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Vad är det för svagheter, för brister i kommunen? Vad har man för brister i sina förmågor att kunna hantera kriserna? Och då är det inte bara att man ska ha en krisledningsnämnd utsedd i kommunen. Den ska vara övad och prövad och kunna fungera och kunna träda in. Vi konstaterar att länsstyrelsen är ändå statens förlängda arm ut i den regionala delen. Och de har en viktig roll. Att hålla ihop länet. Eller vad det nu blir. Om ni såg Svegfors igår på Aktuellt. Att man nu tittar på att göra större regioner. Vad det blir då, det får vi se. Men det är de förslag som förmodligen kommer från ansvarsutredningen. Men inom länets ram att kunna samverka. Det finns ju många statliga myndigheter representerade på länsnivå. Och samverkan dem emellan har varit lite si och så. Länsstyrelsen får nu en utpekad roll att samverka inom länet. Både inom offentlig sektor men framförallt också mot privata näringslivet inom länets ram. För att Sverige är ett sånt litet land. Vi måste samverka offentligt privat. Jag tycker Ulfs redovisning hur Cisco arbetar är ett typexempel på hur sån här samverkan bör vara. Mellan privat och offentlig sektor. Samverkan med närliggande län kan tyckas vara självklarhet. Men det har inte varit så alltid. Det finns alltid en inbyggd att gör det länet si så ska vi göra så. Och man vill själv vara själv bäst ändå och uppfinna hjulet på nytt i varje län. Det måste finnas ett regionalt råd för krisberedskap att kunna ta hand. Förut så det i den gamla räddningstjänstlagen så sa man så att om branden blir så stor att en kommun inte kan hantera den kommunala räddningstjänsten kan inte hantera det så skulle då räddningstjänsten eller länsstyrelsen kunna ta över som räddningsledare. Och kommunerna sa allmänt att det är då katastrofen är ett faktum när länsstyrelsen tar över. Och det låg mycket i det va. Men länsstyrelsen måste få en roll att kunna samordna resurser, omfördela statliga resurser. Tjänsteman i beredskap har inte varit helt naturligt. Det har inte funnits på alla länsstyrelser. Kärnkraftledningen har varit ålagd att ha tjänsteman i beredskap. Men övriga länsstyrelser, de går hem på fredag eftermiddag och kommer på måndag morgon. Och däremellan går det inte för dagar. Om man inte ringer direkt hem till landshövdingen förstås. Men nu så ska det alltid finnas en tjänsteman i beredskap hos länsstyrelsen. Man ska kunna samordna verksamheten på offentlig som jag var inne på. Prioritera inriktade resurser kan också tyckas självklart. Efter Gudrun så var jag hade ett samverkansmöte mellan el-telebranschen. Som ju är två områden som är klart beroende av varandra. Vilken som kom först är hönan eller ägget, det kan man diskutera. Men el-tele har ett beroendeförhållande. Och samtliga nätoperatörer sa det. Någon måste prioritera. Och likadant på elsidan. Någon måste prioritera. De jag pratade med, det var driftfolk. Självklart ville de veta om det var ålderdomshemmet där eller sjukhuset si eller industrin så som skulle få telefon och el först. Jag sa att jag tror att ni som är driftkillar, ni kan nog köpa att länsstyrelsen går in där. Men era ägare, aktieägarna, era styrelser har nog inte samma uppfattning. För det innebär att någon blir av med intäkter. Är de lika roade av att staten går in och pekar och gör prioriteringar? Här måste vi hitta andra instrument. I samverkan med näringslivet. Det som fallerade mest i den krishanteringen eller tsunamin framförallt som kom, ja, det var ju den nationella krishanteringen och framförallt i regeringskansliet. Det är bara att erkänna. Det var ju inte bra. Jag ska inte göra en bortförklaring. Jag är inte politiker på något sätt. Så jag tar inte ansvar för dem, vad de gjorde på något sätt. Men man kan väl säga att tsunamin var det enda scenario där regeringskansliet har ett ansvar. Det är den enda gång där regeringskansliet ska utöva myndighetsutövning. Och det är vad vi kallar för konsulära ärenden. Alltså att ta hand om svenskar utomlands. Det är den enda gången där regeringskansliet har myndighet. Det finns ingen annan statlig myndighet som har den uppgiften. Numera har Statens räddningsverk i uppdrag att kunna undsätta svenskar utomlands. Det hade man inte innan. Man ska också ha klart för sig varför tog det så lång tid. Jo, vi kunde inte åka till Thailand hur som helst. Det fanns ingen begäran ifrån thailändska staten att vi skulle komma. Det fanns det däremot från Sri Lanka, och där var vi också efter 2 dagar ifrån Räddningsverket med 2 IT-tekniker. Men det fanns ingen från Thailand, och då kunde vi inte åka. Vi kunde inte göra, vi är i alla fall så pass, vi inte som italienare som bara åkte dit. För det var vad de gjorde. Men Sverige, vi följde regelboken, och då kunde vi inte bara åka. Sen fanns det ett antal andra fördröjningspiller i den här som inte behöver, som har ju utretts fram och tillbaka. Vi säger så att regeringen har inte strategiskt svar, utom när det gäller den konsulära frågan. Det är myndigheterna i Sverige som har den operativa ansvaret att sköta det. Och det ska inte regeringen lägga sig i. Det är myndighetsansvaret. Regeringen ska se till att det finns resurser och att mandatet är klart för myndigheterna. I svåra kriser som är sektorsövergripande, de här sektorerna som Bengt-Ola visade om el, tele och så vidare, så skulle man då kunna utse en krisledande myndighet. En myndighet som ska då ha sektorsövergripande ansvar. Hur det här ställer sig mot svensk konstitution håller vi nu på att utreda. Anders Svärd, som före detta riksdagsman, som håller på att titta på det. Hur skulle man kunna inrätta en krisledande myndighet? Och det är lite svårt på din fråga, det här med krisgeneral eller vad man nu ska säga. En som rattar myndighets Sverige. Men det är inte regeringen som gör det, utan det ska vara myndighet. Det skulle enligt nuvarande direktiv ska det vara klart i mars. Maj är det va? Maj. Nej. Det är en annan synpunkt. Jag kommenterar inte det. Vi håller på att inrätta en beredskapsanalysenhet i regeringskansliet. Det kan man tycka att vi borde ha haft innan. En larmklocka. En som ser till när det händer någonting. Den håller nu på. Det har funnits sådana departementsvisa. Vi på Försvarsdepartementet har en sån. UD har en annan. Nu håller man på att skapa en gemensam för regeringskansliet, för statsrådsberedningen främst. Som håller på att titta då och kunna analysera hennes och vara den här larmklockan. Att ringa till myndigheten. Har ni sett? Vet ni om? Har ni börjat? Och likadant om det får politiska konsekvenser, implikationer. Att kunna larma statsråd, statssekreterare och allt vad det är. Det är också så att det är en rad myndigheter idag. De har samma som länsstyrelsen. De går hem fredag eftermiddag och kommer på måndag morgon. Ett antal viktiga myndigheter nu är ålagda att ha tjänsteman i beredskap. Att man kan nå dem om det händer någonting. Så har det inte alltid varit. Och att man ska ha en krisorganisation. Man ska kunna fortsätta. Och det här har faktiskt funnits i vad vi kallar för verksförordningen. För varje verksamhetschef, alltså varje generaldirektör, är i princip skyldig att se till att han kan bedriva sin verksamhet. Oavsett vad som händer. Men man har inte gjort den här uttolkningen utav verksförordningen. Så här behövdes egentligen inga regelverk. Varningssystem. Radio och TV är en viktig funktion. Och det märkte vi framförallt under Gudrun. Hur länsradion i Kronoberg, hur viktig den var. Att få ut budskap till människorna när inte den normala vägarna fungerar. Vi har också konstaterat att man kanske måste komplettera utomhusvarningssystemet. Det här gamla som en gång i tiden var för flyglarm kan moderniseras, göra bättre. Kompletteras kanske med SMS-funktioner, MMS-funktioner och annat sätt få ut information till allmänheten. Och då är vi inne på just informationsdelen. Det är viktigt med korrekt information ut till allmänheten. Både när det gäller hur det här förberedelsearbetet går, men också under en kris. Och kopplat till din fråga om hur kan man då när inte ens regeringskansliets hemsida pallar med budgetproppen. Jag delar din uppfattning. Nu är det så att den är outsourcad, så det är väl det företaget i Uppsala som får ta på sig. Men vi kan också konstatera att under ordförandeskapsåret då klarade vi när amerikanska presidenten pratade. Vi hade i princip hela världens internetanvändare som skulle titta på den tv-sändning som gick över internet. Det klarade vi. Men då hade man också graderat upp.
Den som
är outsourcad är skyldig. Helt rätt. Det är helt rätt. Nej. Vi ska inte skylla på dem. Vi ska skylla på dålig upphandling. Precis. Det är helt rätt. Det är det. Men alltså att
Man kan tycka det är märkligt att vi outsourcar en sån funktion, men det har vi gjort. Och det... Ja. Det är helt riktigt och det pågår sådana diskussioner. Nu är det väl framförallt mot de statliga, mot Sveriges Television och Sveriges Radio. Vi pratar främst i de sakerna och det finns också avtal i sådana situationer. Men det finns ju också ett enormt mediatryck. Men när det händer någonting så vill ju alla media idag ha ett statsråd och helst hänga eller i alla fall intervjua. Så att det finns ett dubbelintresse både från politiskt att få ut budskap men också från media att få informationen. Ja, ja, VMA är bara Sveriges Radio, och tänk, men Sveriges Television har hängavtal på det. Ja, det är rätt. Kärnkraftsberedskapen VMA. Nyhetsvärdet är public service är en sak och det andra är myndighetsdelen. Det är två helt skilda, men så att säga att vi kan genom de kontakter vi har med ena föra diskussioner om det här. Va? Men det nyhetsvärde, public service-delen är så i krissituationen en stor del. Va? Och sen finns det, såg vi bland annat i Radio Kronobergs intresset att kunna få ut samhällsinformation. När vi pratar mycket så pratar vi om samhällsviktig verksamhet. Vad är då det? Vad är samhällsviktig verksamhet? För att belysa lite grann om problematiken med det här så brukar jag säga hälso- och sjukvård, det tror jag alla kan skriva under på, är samhällsviktigt. Ett samhälle som inte har fungerande hälso- och sjukvård är inget fungerande samhälle. Är då transporterna till det här sjukhuset också samhällsviktiga? För det fungerar inte de får de inte dit med personal och då fungerar inte sjukhuset. Är och så vidare och så vidare. Det är alltså svårt att göra avgränsningarna. Vad är det som är samhället? Vilka funktioner i samhället måste oundgängligen fungera för att Sverige som samhälle ska fungera på lägsta nivå? Det här är väldigt svårt att föra. Krisberedskapsmyndigheten har en uppdrag att ta fram kriterier på vad som är samhällsviktigt. En sak som vi har konstaterat som vi alltid pratar, det är system för information och kommunikation. El-tele är samhällsviktigt, för utan dem fungerar det inte. Men å andra sidan så frågar vi bönderna nere i Småland som nästan bara för någon månad sen fick tillbaka telefonen efter Gudrun. Har de klarat sig? Ja, de har ju klarat sig, bevisligen. Så man kanske inte måste ha den här telefonen hemma i hallen eller vad man nu är i köket eller vad man nu har. Men man måste kunna komma åt den någonstans. Och kunna kommunicera och få information. Dricksvattenhantering är en annan sån här samhällsviktig verksamhet. Och det är ett område där det faktiskt inte finns en statlig myndighet som är ansvarig. Det finns ingen myndighet som är ansvarig för dricksvattenhantering i det här landet. Och ändå får vi färskt vatten i kranen. Men det finns många intressenter. Naturvårdsverket är intresserade av sjöarna och ser till att de inte försuras. Livsmedelsverket sätter upp normer för vilken grad av föroreningar och sånt det ska få finnas eller inte finnas. Beroende på hur man ser det. Och kommunen levererar. Men även de som har egna brunnar och sånt. Men det finns ingen statlig övermyndighet tillsyn som har hand om dricksvattenförsörjningen heller. Informationssäkerhet är ett annat sånt här område som vi har satsat på under senare år. Vi har haft en informationssäkerhetsutredning sittande under lång tid som la ett antal förslag som kanske inte har blivit så hemskt mycket av olika omständigheter. Bland annat på grund av att samtidigt som vi skulle lägga förslagen så startades ett antal utredningar. Då utgör just den här myndigheten som skulle få ansvar. Och då kan man inte lägga på nytt ansvar på myndigheten när de ska utredas. IT-strategigrupp? Det finns ett samutnyttjande mellan IT-strategigruppen och informationssäkerhetsutredningen. Där fanns kontakt. Och själv har jag ingått i IT-strategigruppen perifert, alltså som departementsrepresentant i den har varit med. Så att visst finns det korsbefruktningar i det här. Nu pratar vi lite i olika delar av det här. För informationssäkerhet pratar om säkerhetsdelen. Strategigruppen har pratat mer om användning av IT. Och jag brukar säga att man kan inte, det här är kommunicerande själv. Man kan inte låta utveckla IT utan att ha med säkerheten. Utan de här hänger ihop, och det har, och tyvärr har det glappat här, va? Men det försöker vi nu att föra ihop så att vi går samtidigt framåt. Men det kommer att ta fram en handlingsplan för att konkretisera den strategi som finns i propositionen. Så att vi kan konkretisera vad vill vi att de statliga myndigheterna i alla fall ska göra. Avslutningsvis. Det finns en politisk bred enighet, så därför kan jag säga att det står även nya regeringen bakom. För att det fanns i propositionen, man får ju se vad har de reserverat sig mot i propositionen. Det såg vi alltså den gamla regeringen som la fram propositionen. Men i det avseendet har man inte inga partireservationer eller individuella reservationer mot de delarna. Så där står man bakom. Det är en klar fråga, ja. Precis. Men det, alltså, vi vet ju inte. Regeringen har inte suttit så länge, så att sådana konkreta frågor har vi inte kunnat ställa till dem än. Hur de ser på det. Men det får väl den dagen den sorger. Men än så länge så står de bakom det här. Det gäller Rakel, som Bengt-Ola var inne på, som vi håller nu på bygger ut över hela landet som ett nytt radiosystem. Där vi också tittar på att få in fler användare. Det är inte bara blåljusmyndigheten, utan fler användare bör komma in i det här. Så som vara ett krishanteringssystem på kommunal och regional nivå. Och exakt vad gränsdragarna ska gå här. För det är också sett ur kommersiellt konkurrenssynpunkt. Vi får inte konkurrera ut andra nätoperatörer på mobilsidan genom att göra det här. Så här får man väga på guldvåg så att man inte går för långt. Och därmed så tänkte jag avsluta de här sakerna. Jag tror jag har svarat på de frågorna som har kommit upp. Annars får ni ta upp dem igen.